Jag är extremt glad och lycklig och stolt att Superskolan är ju igång nu. Och det här är vårt premiäravsnitt. Så Micke Gunnarsson, känn ingen press nu.
Inte alls. Jag hoppas att du får skylla dig själv.
Vi får se vad som händer. Ja. Superskolan. En berörande podcast som tar upp frågor som lyfter den svenska skolgången. Hjältar, förebilder, elever, föräldrar och allt däremellan. Med mig, magister Nordström, i samarbete med Inskraf. Välkomna till Superskolans första podcastavsnitt. Och idag välkomnar jag en riktigt eftertraktad föreläsare och inspiratör som heter Micke Gunnarsson. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Jag är jätteglad att du tar dig tid att komma hit här och få visa tittarna och lyssnarna att vem är du? Och jag vet ju mycket om dig, men jag tänker att kan inte du bara kort berätta lite om vem du egentligen är?
Det är så kul att vi lever i en tid när du kan säga så, jag vet så mycket om dig. Och är det första gången vi står så här och snackar?
Det är första gången vi träffas.
Ja, det är så,
men det är ju så mycket att, som jag sa till dig när vi träffades, att i och med sociala medier så känns det ju som att man känner varandra. Ja, man ser varandra ofta, varje dag nästan.
Men det är fantastiskt. Jag var på ett ställe nu så kom det fram en kvinna till mig och säger så här: hur har det gått med din hund? Och jag bara tänkte, hunden, det var ju ett par, tre år sedan. Ja. Men har de följt, jag var lite orolig för vår hund. Jag har inte hört, sett några uppdateringar länge på vår lilla hund.
Nej.
Fantastiskt.
Så är det.
Vem är jag? Ja, det beror ju på hur man ser det. Det jag är mest stoltast över att vara, det är ju människa. Bara så man inte glömmer det. Det är så lätt att vi går vilse i våra titlar och roller och sket sådär, va. Så att det är väl den tyngsta titeln. Men annars sen så, i vanliga fall så utgår jag från en liten kommun som heter Ronneby i Blekinge. Där finns jag och min familj. Jag har tre tonårsgrabbar som är 21 nu. Han fyller 21 och 19 och 14. Och sen har jag min fru Jenny. Vi har varit ihop jättelänge, 26 år. Eller länge tycker jag. Det är över vårt halva liv. Så jag har varit mer ihop med henne än utan. Annars är det så att jag brinner för livet och jag brinner för våra barn. Och sen har det tagits uttryck genom att jobba i skola, jag har jobbat på förskola, kulturskola med mellanstadieelever. Var med och startade en gymnasieskola eller en utbildning, det är massor år sedan, det är 15 år sedan. Och nu så driver jag också faktiskt jag vill inte kalla det skola, men en precis som skolan gör. Alltså, på något sätt så snackar man om undervisning i skolan. Och det brukar jag säga att det är att visa på under. Det är därför det heter undervisning. Mm. Och det är det får jag göra nu på något som heter Kaoskompaniet. Mm. Ungdomar mellan 16 och 25 år. Som kanske skolan inte har lyckats vara en plattform för tillräckligt. Så att då drar de på andra ställen.
Ja. Mm. Och du får gärna berätta lite, vad är Kaoskompaniet?
Kaoskompaniet, ja, men det är ganska enkelt. Det är en verksamhet för ungdomar då mellan 16 och 25 år som kanske har hoppat av skolan eller men på olika sätt har kanske inte fått lite annorlunda förutsättningar i livet då. Så att de kallas arbetslösa och så får de vara hos oss i 3 månader. Och det enda vi egentligen gör där är att hjälpa dem att börja bygga sig själva och börja förverkliga sina idéer och drömmar. Så enkelt är det egentligen.
Det låter enkelt.
Ja, och det är vår roll, i och med att vi är de mest inkompetenta personerna som leder det här, i och med att vi inte har en aning om deras kompetens. Det är alltid från programmerare till bloggare till, alltså vad som helst. Det kan vara CS-proffs, vi har ingen aning. Det enda vi kan göra är att skapa förutsättningar och hjälpa dem på vägen och älska dem. Det behöver vi göra. Och idag så kan jag säga så att det är 100 ungdomar vi har haft. Och utav dem då som har slutat på Kaoskompaniet efter 3-4 månader, så tror jag procentsatserna vi snackade igår, Anna och jag, det är 2 Annor som är projektledare. 93% går vidare till jobb eller vidare studier.
Det är fantastiskt.
Ja,
inte bara för de ungdomarna utan det är för hela kommunen. Alltså, jag tänker
för
på
hela länet.
Ja,
alltså, det är hela länet.
Hur viktigt det är liksom.
Vi vet ju vad människor i utanförskap kostar. Och så att detta är ju liksom, det är coolt. Men framför jag skit i pengarna. Alltså, det är viktigt att se när det händer saker i ögonen på människor.
Glädjen.
Ja, du vet, vi brukar kalla att de poppar. Ja. Vi brukar säga att de är majskorn när de kommer till oss.
Bland de poppar.
Ja, och du vet, varenda majskorn majskorn finns ett popcorn. Ja. Men sen vet vi också, om vi hade lagt ett popcorn eller majskorn här, så kommer det inte hända ett skit. Vi hade kunnat stå och tjata på det här, liksom, kom igen, du ska ju poppa på fredag klockan 2. Mm. Det hade inte hänt ett skit. Nej. Och så börjar folk tro att, men vad är detta för misslyckat popcorn? Eller majskorn? Varför fick vi en sån majskorn i vår klass? Och så håller vi på så. Och till slut börjar majskornet själv tro att det är nog fel på mig. Ja. Jag kan inte poppa.
Vi måste ge dem förutsättningar.
Ja, vi måste leta. Vad fan poppar du då?
Ja, precis.
Så det gör vi på Kaoskompaniet. Ja.
Men du måste vara stolt över detta projektet.
Jag är stolt över dem.
Yeah, du är stolt över de eleverna och människorna
som... Vi har ju det enkla. Vi öppnar en dörr och säger välkomna. Mm.
Men du är ju en väldigt färgstark människa. Och har ju åsikter om livet och skolan och allting. Vad är det egentligen som driver dig? Alltså, vad är det som ligger där bak och gryr och som driver fram?
Och jag ska vara helt ärlig nu. Det som driver mig, sen får folk tycka vad de vill om det, det är kärleken. Det är det som driver mig. Alltså, vad ska jag säga, kärleken till att få vakna på morgonen och få finnas en stund. Vi har liksom, jag brukar säga ut föreläser, vi får ungefär i genomsnitt 85 år. Det är det vi har på oss, på en liten boll, mitt ute i rymden. Hur sjukt är inte det liksom? Mm. Och den lilla stunden har jag börjat förstå, det tog ungefär 40 år innan man började fatta att det där är rätt coolt. Och att då inte ta för mycket på allvar eller liksom tro att hela livet hänger på ett möte eller på ett matteprov eller vad det nu kan vara. Utan få lite distans. Och där någonstans det här med kärleken, att verkligen fundera på vad är det för värld jag vill bidra med och hur när mår jag som bäst? Och det har blivit en viktig grej för mig just med att se de här ungdomarna till exempel som jag jobbar med nu, när det händer saker i deras ögon, när de känner lusten, när de känner meningen. Inte att man går till jobbet eller till vår verksamhet och känner liksom en dag till liksom, jämna plågor och sådär. Jag ställer inte upp på det längre. Nej. Utan jäklar, alltså, visst vi kan ha bra eller sämre dagar, men i grunden så lever jag utifrån en tacksamhet att få finnas här. Mm. Och kan jag bidra på något sätt att hjälpa människor att göra en förflyttning mot kärleken, för vi behöver det i vår värld idag. Så är det jag vill. Det är det som driver mig.
Och det ser man ju inte bara, det ser man inte bara då med de ungdomarna som du jobbar med och träffar. Och sociala medier är du väldigt stor på. Och du säger ju ofta där dina tankar och dina åsikter. Som jag tycker är fantastiskt att man bara liksom ut med det. Mm. Jag tänker på dina föreläsningar också. Att när du har din föreläsning så verkar det som att du inte alltid har ett manus som du följer. Utan hur tänker du där på föreläsningarna?
Alltså det som är viktigt att veta egentligen. Och nu kanske detta. Min fru Jenny säger, du får aldrig berätta. Du kan inte säga så. Men sen nu säger jag det ändå. Alltså grejen är så att jag har aldrig haft en tanke om att jag skulle bli en föreläsare. Fattar du vad jag menar? Yeah. Jag visste inte att det var ett yrke egentligen bara för några år sedan. Alltså att det var jag kunde aldrig identifiera det med liksom att man kunde bli. Eller, för det började komma frågor till mig, hur blir man föreläsare? Och jobbar? Och jag bara, är det det? Alltså, så att jag har aldrig haft någon plan eller studerat, så här gör man när man föreläser. Utan i mitt engagemang och det jag har gjort, och egentligen började det med mobbingföreläsningar för en jäkla massa år sedan. Det var 98 jag gjorde min första föreläsning då. Då handlade det om min resa i skolan själv utifrån en jobbig tid som en klass ville lyssna på om jag kunde berätta någonting om, så kan man säga. Och där började det. Sen har jag märkt att jag älskar att stå på scen, jag älskar att liksom möta människor. Och sen har jag gjort olika saker i mitt liv som det verkar som att folk har sagt, kan inte du komma och prata om det, kan inte du berätta om det? När jag jobbade med skolan, när jag startade gymnasieutbildningen, kan inte du berätta om det? Så att det har varit så. Så att därför för mig, när jag går upp på en scen så kan inte jag ha liksom ett helt färdigt manus. För det skulle inte kännas bra för mig. Nej. Jag har vissa grejer som jag alltid stort sett vill ta med, om det blir så. Men jag märker bara det här senaste halvåret så blir det mer och mer och mer att jag vill ha tillit till att det som ska sägas, sägs. Mm. Och om jag då redan har planerat allt i 100%, då är det risk att det inte kommer det som skulle sägas. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och det är lite det som är grejen, att det blir ju så äkta och det blir ju verkligen ärligt när du pratar utifrån dig själv. Mm. När man har planerat någonting så kan det vara ibland lite konstigt. Ju. Mm. Jag tänker att det måste vara väldigt spännande att gå på först en föreläsning och sen så säger man att en del kanske säger till några föreläsare att men det är ju samma föreläsning. Men här får man kanske en helt ny föreläsning nästa gång man träffar dig.
Ja, det har ju varit så. Det var faktiskt en, det är inte så länge sedan, där det var två, man hade delat upp det på en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Och de sa sen att vi så skrattade arrangören, det blir inte lätt för egentligen. Man har fått två helt olika...
Ja, som lite avundsjuka på varandra, för de fick inte höra...
Nej, men lite. Ja. Så, men sen så, jag är väl mer tacksam för förtroendet när de bokar mig, att faktiskt arrangören också vet lite så att ja, men det... Och sen är det inte så att jag kommer och säger något så här, kan du prata om som ikväll till exempel en inspirationsföreläsning om relationer med våra barn och unga och det, då kommer inte jag prata om bananer, det är ju inte så. Nej, men jag kommer nog göra det ikväll med nu när jag ska föreläsa Malmö, att jag kommer be dem i pausen att smsa mig vad de vill att jag ska prata om också.
När vi kommer in lite mer på skolan här nu, och eftersom jag är då i skolans värld, och det är många ämnen som dyker upp, och ett ämne som du har pratat lite om, det är ju det här med, eftersom du jobbar mycket med sociala medier, jag jobbar med sociala medier, vi tycker ju olika i hela världen, men en fråga har ju varit mobiltelefoner, icke eller, eller vara i skolan. Hur tänker du kring det?
För mig på ett sätt så är det ju så här att skolan befinner sig någonstans i 2018. Och det är inte i skolans värld. Skolan finns i världen. Det är väldigt viktigt så att inte... Ibland säger jag var på någon skola där de har sagt till eleverna, men tänk sen, för det var lite med kepsförbud och sådana grejer. Så sa de sen, tänk sen när ni kommer ut i verkligheten. Och bara den meningen, tänk sen när ni kommer ut i verkligheten. Då har vi redan sagt att skolan är så overklig så vi kallar inte ens verklighet. Nej. Alltså vi är alla i verkligheten här och nu. Vi kan inte vara någon annanstans. Och i en ung människas verklighet idag 2018 så är det digitala... Alltså det är lika naturligt, jag sa vid något tillfälle, det är lika naturligt som, eller om jag skulle fråga en fisk vad den tycker om vatten, så hade den blivit helt förvirrad. För den fattar ingenting.
Den har inte upplevt något annat.
Nej, den bara är, och så är det ju med det digitala med våra barn också. Och om då skolan nu börjar fundera på mobilförbud, ska vi begränsa åtkomst till internet, filter, då blir jag lite orolig. För det kommer inte minska. Och jag satt nu bara på tåget hit, så tänkte jag så här, så som jag jobbar nu, och jag tror du också, de sociala medierna och nätet är en väldigt integrerad del i mitt liv. Tar man väck min mobil en dag så blir det krängigare. Det blir mer friktion, allt ifrån att boka en taxi eller om jag, igen, jag delar en inköpslista, allting liksom blir krängigare. Och jag satt och tänkte så här, min 14-åring när han går ut och jobbar och är lika gammal som mig om 30 år, eller han går väl ut och jobbar innan, men när han är i min ålder, tror jag att det kommer vara mindre digitalt då, eller tror jag det kommer vara mer? Och jag tror det kommer vara mer. Och då tittar jag bara på min mobil, hur mycket jag använder min mobil per dag. Och då är det ungefär 6 timmar. Jag har en sån mätare nu som mäter hur mycket jag gör. Jag lyfter den ungefär 77 gånger om dagen, och jag, ungefär 6 timmar lägger jag. Det är ungefär 30% av min vakna tid. Där den finns integrerad i mitt liv. Sen kan folk tycka och tänka vad de vill om det. Jag kan bara säga till er, jag mår väldigt bra. Jag känner mig väldigt tillfreds. Jag har tid att meditera. Jag går på yoga. Alltså det är inte så att jag håller på att ta ihjäl mig.
Nej, och telefonen tar inte upp ditt
liv.
Nej, men det är en del
nej,
av ditt liv.
Gör det smidigare.
Är det ett arbetsredskap för dig?
Ja, det är ett livsredskap. Yeah. Det är en förlängning av mig. Yeah. Det är min kontakt med mina barn. Det är liksom det är inköp. Det är handel. Det är ett liv. Mm. Och det är det som blir problematiskt när vi tror att barnen har en apparat eller när de har Snapchat. Vi fattar liksom inte att det är ett sätt att leva för dem som är helt naturligt. Så om vi börjar avskala detta, då säger vi egentligen till våra barn, sluta vara så jävla naturliga, utan här, nu är vi en onaturlig verksamhet och då måste ni också bli lite onaturliga. Och det är jag rädd för. För vi måste hjälpa dem att hantera det här. Jag hörde något inslag nu för ett par dagar sedan på Rapport, där de hade hyllat en, det var väl en lärare tror jag, eller om det var en IT-konsult, som hade då programmerat sitt hem att wifi gick ner, bara klipptes klockan 6 eller vad det var inför middagen.
Ja precis, han hade en knapp han tryckte
på. Ja, det är så. Ja. Och det kom ju fram folk till mig och sa, kolla så det är, vad bra. Och jag tror många applåderar, här var en man liksom tryck på knappen. Det är ju fruktansvärt. Tänk om jag skulle göra det när min grabb har innebandymatch nu på lördag. Han är uttagen till att stå i en match eller som ligger över hand. Så tänk, om jag hade sprungit ut på innebandymatchen. Vi ska äta klockan 6. Pang, bara dra han ifrån backpås. Alltså från målbacks. De hade ju sagt, du är dum i huvudet liksom. Mm. Och det här är att vi inte fattar, vi förstår inte, skulle jag vilja säga. Vi är inte tillräckligt nyfikna på våra barns liv idag, utan vi tror det är apparater och teknik.
Men tror du att det är en rädsla?
Jag blir så frustrerad, känner du det?
Ja, men tror du att det är en rädsla en ovetskap? Man vet inte riktigt, man tror att det ska vara så här. Och sen är jag är ju lite inne på det här med har funderingar, det här med beroende, framkallande och så vidare. Är det att vi är rädda för vad som sker liksom framöver?
Ja, men saker vi inte själva känner till eller har vetskap om är ju ofta läskigt. Alltså det blir läskigare. Så vi vuxna måste ta ett ansvar att inte tänka internet och teknik, utan tänka våra barn. Jag vill ju vara med, jag menar som min grabb när han spelar nu sån här gymnasiekupp eller nästan som SM i CS, när vi åkte upp till Dreamhack, han har blivit uttagen då, det är ju 27 000 pass där på Dreamhack, hela det här liksom, att vi åker med upp familjen och står och sitter och kollar på dem, det är ju fantastiskt. Jag till och med ställer in min syras 50-årskalas för att min grabb, jag är inte ens intresserad av, alltså jag spelar inte CS, men det är ju sport han väljer. Och om jag då, det är ju säkert en massa ungdomar där som lirar på den nivån, där föräldrarna aldrig ens skulle hänga med.
Nej, för de vet inte
vad det handlar om. Att ens barn sitter uppe i rummet och spelar SM.
Och det är så mycket, det är faktiskt så här att e-gaming är ju den sport i världen som växer mest. Så, och det, ja. Det vet inte heller många
om. Men man snackar att det kommer nog vara en OS-gren, snackar man om 2022 eller 2024. Ja. Så att, och jag tycker bara det är synd att så många vuxna missar så vackra möten med våra barn. För att vi är rädda och vi vill ha en quick fix. Och då blir den här stora knappen som stänger av. Men vill jag säga då också att det här med mobilförbud i skolan. Jag har ju fruktansvärd tillit till att den pedagogen och läraren som finns i klassrummet eller som jobbar med mina barn kan ta kloka beslut. Och ibland så tror jag, så gör ju vi på Kaoskompaniet, vi pratar ju om det. Kan vi använda, hur ska vi göra? Ska vi oftare pausa? Behöver vi ha mikropausa på 3 minuter för vi ska kolla? Alltså vi måste ju hitta ett sätt att förhålla oss. Men att bara dra generella beslut, när jag hör det liksom förslaget att man ska förbjuda mobilen från morgon till kväll. Man får inte ens hålla på rasten, inte på matrasten, inte på håltimmarna. Då är vi farligt ute.
Hur kan vi utnyttja, kan vi använda barnens kunskaper i skolan?
Ja, det är väl den enda kunskap vi kan använda skulle jag vilja säga då. Om vi inte tänker så. Den tiden är väl ändå förbi där vi tror att vi vet mest och ska stoppa in i huvudet på små barn. De är ju byggarna. Vi ska ju vara framtidsförutsättare. Vi måste ju nyttja elevinflytande. För mig handlar om människoinflytande. Vi måste ju, och alla ämnen går att applicera vad som helst. Vi skulle kunna få rum med alla ämnen i CS om vi nu ska ämnen. Absolut.
Och sen är det så att, och det är så att sociala medier och mobiltelefonen, det är ju en arena som barnen är på, eleverna. Så ja, vi kanske ska försöka ta oss in på den arenan och lära känna barnen vad de sysslar med.
Ja, det finns ju en annan aspekt också. Om vi nu lämnar ungarna helt fria, bara helt fria, bryr oss inte överhuvudtaget. Hur bygger vi då relation när det händer något? När det händer tråkigheter, om de blir utsatta, om de blir mobbade, hotade eller vad det nu kan vara. Om inte ens barnen vet, de känns inte ens trygga att prata med oss vuxna om det. För vi är någon aktiv motståndsrörelse. Nej, nej, nej. Och kanske till och med hota med mobilförbud. Får jag se att något händer på Snapchat, då jäklar ryker mobilen.
Då kan man smyga med istället.
Ja, det är klart. De vågar inte. Nej, om den enda gången jag kommer till mina barn upp till till rummen när de ska stänga av datorn. Hur kul är jag då? Ja. Jag är inte ens intresserad.
Den populära pappan.
Måste vi igen. Vi får inte skilja på tekniken och internet. Det är våra barns liv 2018. Ja.
Så. En annan fråga som har varit, är alltid varit på tapeten, i alla fall alla de åren jag har jobbat i skolan, är ju det här med läxor. Mm. Läxor, ska vi ha läxor, ska vi inte ha? Jag vet att du har ju lite synpunkter och tankar kring det. Kan du berätta lite om
nu
det?
Bara byta, nämligen bara från digitalt till läxor.
Ja, men vi gör det.
Nej, men det är jättekul. Ja, det blev ju ett helt, alltså vilket liv det blev när jag skrev en artikel. Jag pratade om läxor rätt länge, men det var ju till och med så det blev någon krönika där i DN och Express. Och jag så mycket, det blev jag förvånad över.
Reaktionerna?
Vad sa du?
Alltså reaktionerna?
Det Twitter-drevet som gick. Och det var ju sådana som jobbar med barn och unga, typ lärare, som skrev sådana hemska grejer, personangrepp. Och till och med man skulle tvångsomhänderta mina barn och allting. Och det enda jag gjorde var bara att fråga så att det liksom är läxor så jävla smart. När jag vet att så många unga mår så dåligt kring det. Där jag själv har erfarenhet när vi var stödfamilj, där de här ungdomarna sa direkt att de kände sig fuckade redan från början. när de får läxor, de vet att det finns ingen hemma som kan hjälpa dem. Utan när de kommer hem så måste de ta hand om sin familj. De måste vara de vuxna hemma. Det finns ingen som kan hjälpa dem med läxorna. De kör dem en gång. Och om vi då ger sådana läxor, om vi nu tänker att det ska vara förhör och egenstudier. Och vi vet att barnen mår dåligt, då tycker jag inte att, då borde vi hitta andra vägar. Och jag tänker att vi har ungefär, är det 1,2 miljoner minuter är det, som vi har i skolan fram till nionde klass. Och det är rätt mycket tid alltså. Frågan är om vi är effektiva. Alltså använder vi tiden på, vad är det vi ska, och särskilt då vill jag säga idag där vi vet att barn och unga mår sämre. Psykisk ohälsa. Vi vet att över hälften utav tjejerna i nian, över 50% signalerar psykisk ohälsa i form av stress, press, betyg, utmattningsdepression har vi hittat ner till tredje klass. Om vi nu ser de signalerna här och nu. Och det enda jag vill är att mina barn ska på något sätt bygga det nya, att de ska finnas länge. Men det finns ju ingen framtid för dem, utan de kommer ju alltid vara här och nu. Och om vi nu vet här och nu att de mår sämre, känner sig mer stressade, mer pressade, mer hets. Då borde egentligen varenda system vi har inom idrottssverige, inom skolsverige, överallt ta det på allvar och säga, hur reducerar vi pressen? Hur tar vi ansvar för detta? Och då tycker jag att läxorna kan vara en grej vi kan ifrågasätta. Verkligen. Om vi tror att det kan öka stress och press också då att man är redan fuckad för att hemmaförhållanden ser så sjukt olika ut.
Men ja, precis. Och jag tänker så här, ska vi ha läxorna? Står det någonstans? Barnen är i skolan 30-35 timmar. Får vi inte in det? Vad är det? Lämnar vi ut läxor för att vi ska lämna ut läxor? Eller hur är det?
Det är väl den mest intressanta frågan när man jobbar med barn och unga. Vad håller jag på med? Det är ju den viktigaste frågan jag behöver ställa som ledare eller pedagog. Alltså, vad håller jag på med? Så att jag ständigt är nyfiken på mig själv, varför jag gör det jag gör. Och det är ju rätt spännande att det finns skolor i Sverige där man inte har läxa. Och det finns de som har läxa. Det visar ju också att det går. Och där tror jag varje lärare, och det jag kan säga det när jag jobbade på gymnasieskolan. Jag kan säga idag 15 år senare att jag gav vissa läxor och prov som var sjukt dåliga. Som vissa elever med viss, som jag vet på senare dag hade en slags särbegåvning, hade inte chans på de läxorna jag skrev. Typ prov, skriv så mycket du, eller vad var det, de skulle förklara händelseförloppet när man redigerar film. Det går inte ge en sån som människa. De får panik. De kommer aldrig sluta skriva. Det blir hjärnkollaps. Det hade inte jag koll. Utan man, same procedures last. Liksom.
Så alla läxor liksom likadana för alla? Liksom.
Ja, och jag tror vi måste fråga oss själva. Där, är denna läxan, i och med att jag kommer ta upp barns livstid, även efter skolan. Hur viktig är den? Vad är kvaliteten på den? Alltså, hur stor skillnad kommer den att skapa? Eller gör det mest för min egen skull? Eller för att kunna checka av? Alltså,
en fråga till dig. Hur tror du att lärarna är liksom, man är lite rädd för att för vad alla andra tycker. Jag kan inte sluta med läxor, för det är ju någonting som vi gör. Eller vad ska den läraren säga? Tänk om eleverna kommer upp i sjuan och så säger de, ja, men vi fick inga läxor på mellanstadiet. Och så helt plötsligt så får vi massa läxor. Vad var det för en lärare ni hade där nere? Tror du att man är lite rädd för vad andra ska säga?
Men jag tror man är rädd om barnen då. Alltså, för jag tänker att de som jobbar inom skolan, varför man jobbar med barn och unga är för man älskar barn och unga. Annars ska man inte jobba där. Det är som att jobba på Skånes djurpark och vara allergisk mot pälsdjur. Inte bra. Utan någonstans så är man där för att man vill barns bästa. Och vi har de bästa lärarna och pedagogerna vi någonsin har haft. Så är det bara. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Det är inte många år sedan vi till och med tyckte det var smart att slå våra elever. Och det stod att man skulle göra det typ. Ge dem en hurring så går det över. Det gör vi inte längre, så vi är mycket mer smartare idag. När sådana här grejer händer, där man börjar frågasätta sig själv med läxorna, så tror jag det växer en oro. Men levererar jag då det jag ska? Dels leveransen till barnet, men också leveransen till systemet, till undersökningar, till PISA. Alltså vi har ju, man står ju i mitten på något sätt. Man ska både behaga systemet och våra barn. Och här tror jag, det jag upplever idag är att det finns en konflikt där hos många. Och det har inte bara med läxorna, det är en större fråga skulle jag vilja säga. Att jag upplever att det är en stressad plattform. Vi ser att sjukskrivning ökar bland lärare, vi ser att ungarna måste hem, det är stressat. Och det finns en slags, vad ska jag säga, underliggande oro och rädsla att man inte ska räcka till. Och det går sämre för Sverige och det går sämre på... Alltså, och det är ingen hälsosam plattform att verka utifrån. Och, så att jag tror det är en större fråga än att bara säga... jämför med andra kring läxor, utan jag tror att det handlar om, vi behöver titta på hela systemet där, tror jag.
Men jag tycker, ja, men precis, och det kommer vi in på snart. Ja. Och jag tänker så här, just med läxor, för jag vill inte släppa det. Jag uppfattar också att det är många familjer som har väldigt kämpet, och du är inne lite på det, just med kämpet att man har det här bråket om läxor, det ska göras. Och man lägger ner extremt många timmar varje vecka på det. Det är ju lite ohälsan också, det här psykiska. Är det nyttigt för barnen? Det är något som vi måste tänka på. Är det meningen att vi ska bråka med våra barn om läxor?
Nej, men alltså, jag tycker inte, alltså, det är ju också vår syn på vad skolan och lärande handlar om.
Ska vi inte maxa allting inom ramen av skoltiden och sen låta barnen vara barn och leka och göra sina aktiviteter?
Jag tror att vi borde ju låta dem göra det mycket mer under skoltiden. Alltså,
det är bara en tanke som jag slår mig här när vi står och pratar. Liksom.
Alltså, någonstans så tror jag att vi är så oroliga för våra barns framtid, brukar jag säga, så att vi glömmer bort att träffa dem här och nu. Vi glömmer bort att se barnet där det är här och nu, utan vi har planer där framme. Ja, men hur ska det gå? Tänk nu, och sen är det prov på fredag, och sen är det nationella, och sen är det nian, måste välja gymnasiet. Vi är alltid steget före. Våra barn, jag tror fast ska man bli stressad där. Och jag tror att vi behöver andas, vi behöver andrum, och det behöver skolan också lägga mycket mer tid på, tror jag. Att låta ungarna vara, skulle jag vilja säga. Det är så jävla tätt, och det är inte 20-40 minuter. Det finns ju inget annat system som funkar så. Det är ju, alltså, och jag menar inte... Och då måste jag också bara säga att detta är inte en mening jag säger att lärare eller rektorer eller ledare ska vara dåliga. Jag säger det igen, det är de bästa pedagoger vi har genom tiderna. Det jag tror däremot, det kan vara att vår medvetandenivå av mänskligheten, när vi börjar känna det här. Vi börjar bli utbrända i skolan, lärarna känner sig stressade, otillräckliga. Man börjar säga, okej, i alla fall få högre lön, i alla fall vad ska... Alltså vi famlar. Det kan ju också vara så att vi har blivit så smarta så att vi ser att det systemet skolan grundar sig på, det är kanske det vi behöver titta på. Det kanske inte funkar längre utifrån allas bästa. Och jag menar det... De säger ju det att ungefär 15 år så kommer hälften av jobben i Sverige ha försvunnit och ersatts av nya. Det innebär att vi har ingen aning. Vi har ingen aning. Nej. Det enda vi vet är att ungarna ska må bra så de lever länge. Men om de nu säger att nej, men vi mår inte bra.
Då måste vi göra någonting åt det.
Ja, då borde vi verkligen göra det.
Men du tar ju dig friheten nu på din sida på Facebook att vara utbildningsminister. Där du tog dig rätten liksom att försöka ge dig in i rollen och vad du ville förändra i skolan. Ja. Ja, liksom, jag tyckte det var väldigt intressant.
Det tyckte du? Ja.
Mm. Kan du inte förklara lite och liksom göra en liten...
Jo, det ska jag göra. Jag måste bara säga en sak till dig. Ja. Det är du som en läxa. Nej, men bara det är väl hobby blir fel. Om det är så här att... Om det så skulle bara vara, jag tror att siffran är högre, men om vi skulle intervjua alla föräldrar som har barn i skolan och fråga hur de upplever läxstunden hemma, så kommer många uppleva precis det du sa. Konflikter, det är jobbigt, det är tjat, det är liksom bla bla bla. Och ibland till och med tårar, böcker som kastas över köksbordet och det. Och där någonstans känner jag att vi är liksom, där blir det tydligt för mig. Läraren, alltså barnen kommer till jorden bara full av nyfikenhet. Vi vill lära oss, vi vill utforska, vi vill lära oss att gå även om vi trillar. Det ligger i vår, liksom, mänsklig varelse att vi vill komma vidare. Och redan där då, om vi har ett system där man, vissa elever, jag hade nu elever i en kommun där över 50% av åttondeklassarna sa att de hade inte gått till skolan och betygen försvann. Bara där tänker jag...
Att det bara är det vi styr av.
Ja. Ja, men då, du har ju bara fuckat det då, skit i det. Ja. Nej, men eventuellt, nu går inte till skolan för betygens skull och lärarnas skull för att de ska jobb. Ja. Men vi måste ju vara där. Ja. Nej, men vänta.
Då pratar vi lite om den här kulturen. Vi går i skolan för att det är skolplikt? Eller går vi i skolan för att vi...
Ja, vi har 1,2 miljoner minuter på oss. Ja. Att se till att människorna vill vara på den här planeten, vill utveckla den. Och de säger, ja det vill vi. Ja. Det är det vi ska rigga.
Vi ska ju vakna på morgonen och känna att jag vill gå till skolan för att jag vill lära mig saker. Jag och jag tycker det är roligt att leva.
Ja,
och
att det är en schysst ställe att
vara på. Allting.
Ja, precis, jävla
schysst. Och inte bara för att det är ett måste för att det är skolplikt och det är betyg som väntar.
Och vi har ju allt det. Ja, ja. Schyssta vuxna, mat, teknik, tak över huvudet. Det finns hur mycket coola... Så frågan är, hur riggar vi det? Yeah. Och när jag träffar då pedagog och säger, jo men Micke, hade jag jobbat med hjärtat, då hade jag jobbat på ett helt annat sätt. Men vi sitter ju fast i det här systemet. Och så skyller vi på ett system.
Men vi kan jobba med hjärtat ändå, eller hur mycket?
Ja, men tycker då måste vi också, hur länge ska ungarna klä skott i så fall för vår feghet att vi inte vågar rycka lite i de här systemen?
Ja, vi måste göra någonting. Micke, du kommer in på min fråga igen här.
Ja, utbildningsminister.
Och du är ju inne på det hela tiden. Du känner att det är någonting som behöver förändras. Så berätta vad du menar.
Och jag kan inte ibland säga så här, men Micke, berätta då, hur ska skolan vara då? Och då måste jag säga tyvärr, ingen aning. Jag vet bara att vissa saker som händer just nu tror jag inte vi ska fortsätta med. Jag tror vi måste våga ifrågasätta. Ja, det var det jag sa som utbildningsminister då när jag lekte det på morgonen. Jag skulle önska att det fanns någon inom politiken som var modig nog att säga så här: vad hade hänt om vi tänkte helt bortanför plattformen? Sverige har ju varit bäst hela tiden när det gäller barn och unga, skulle jag vilja säga. Vi var först att ta väck barnhagan, vi pratade om att lagstifta barnkonventionen. Vi är bra på barn. Och då menar jag så att skulle inte vi också kunna vara de första då, istället för att ta rygg på andra länder, ta till exempel Korea, jätteduktiga i undersökningar, 25% av studenterna de intervjuar dem har tänkt på självmord. Är det den vägen vi ska gå? Det kanske är så att vi måste gå en väg som ingen annan har gått. Och då skulle jag vilja att man tog modet och kanske frågasatt hela systemet. Ha en hemlig grupp, någon som ingen vet om då. Bara samla massa galenhjärnor och så bara säga så här: okej, inga betyg. Inga läxor, inga lärare, inga elever, inga byggnader, inte ens namnet skola. Vi har 1,2 miljoner minuter livstid. Vad gör vi? Det hade jag tyckt var så coolt. Det hade varit coolt.
Du signalerar ju lite här för att du vill sitta i den gruppen ju.
Ja, det hade jag nog. Eller? Det hade jag kunnat tänka mig. Yeah. Ja, men det kan man.
Micke, den här angående plattform och ändra, jag tycker det känns lite flummigt när du pratar. Mm. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Kan du ta något exempel och liksom förklara lite bättre?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag förstår att du tycker det är flummigt i och med att jag inte kommer kanske med konkreta svar och allt så. Men det jag är ute efter är egentligen att jag vill ju att vi ska skapa en plattform där vi mår bra, där vi vill vara, både vuxna och unga, och där vi älskar att vara. Där vi älskar att vara. Och där vi på något sätt till slut handlar om att skapa en ännu bättre planet och ännu mer kärlek, ännu mer, alltså, jag kan bara få ta ett exempel. Yeah. Nu när jag åkte ner till tåg, jag skrev det på Facebook precis, men när jag åkte tåg ner hit så skulle jag åka första klass. Och så gick jag in på första klass och där var det ingen värme, det var iskallt. Så då sa de, du får nog sätta dig i andra klass. Ja, så inga problem. För det brukar vara så fullt. Men så satte jag mig där och då hade jag min resväska med mig. Och då tänkte jag så här, istället för att knä in den nu på andra klass där alla sitter, så har jag kvar den på första klass och sätter mig precis utanför. Så kan väskan vara där, så tar den inte upp så mycket plats. Så satt jag där. Efter en halvtimme kommer tågvärdinnan och i panik springer med min väska. Och jag stoppade och sa, ursäkta, det är nog min väska du springer iväg med. Är det din väska? Och så var hon jätteupprörd. Arg och jätteupprörd. Så hon var uppskärrad. Hon bara, vad håller du på med? Kunde du sätta väskan där? Är det din väska? Ja, så jag, alltså, du tog inte upp så mycket plats. Så jag tänkte det var trångt här. Ja, men du kan ju inte bara ställa, vet du vad du har gjort? Man blir ju rädd och hela, det kan ju skrämma skräck i så många här i tåget. Och jag var till och med tvungen att öppna nu så jag såg vad du hade i den och sådär. Och jag sa, det är lugnt, det är klart att titta. Men när hon sa detta så väcktes en sån jäkla sorg i mig. Att vi håller på att skapa en värld där vi går runt och är rädda. Där vi är misstänksamma. Där vi är inte trygga över en väska. Jag tror aldrig det skulle hända på min pappas tid när han åkte tåg. Att de hade öppnat. Alltså, man har med sig någon som har glömt det. Men det går igång. Vi går runt i rädsla. Och då när du säger så här att jag är flummig. Ja, men då vill jag vara världsmästare i flum just nu. För att jag tror att har vi möjligheten att jobba med våra barn och unga, så är detta också en viktig komponent. Vi ska inte vara otrygga. Vi inte menar att nej, jag väljer inte rätt nu till gymnasiet. Jag tänker att jag missar nationella. Vi får inte jobba med den rädslan. Det kommer gå jävligt bra. Det kommer ordna sig för våra barn. Vi får inte liksom bli helt lost i huvudet. Och det är det vi håller på att bli i och med att idag är vi mer i Sverige sjukskrivna för psykiska besvär än fysiska. Bara där säger vi det. Vi är lost. Så då menar jag att vi måste våga frågasätta de strukturerna vi har. Det menar inte jag för att vara taskig. De har ju varit de bästa fram till nu. Men nu börjar det hända saker. Och jag tog ett sånt exempel som Spotify. Tänk när det lanserades för 10 år sedan. Vilket motstånd. Och bara tanken. Jag vet, min farsa nästan grät när han höll till vinylen fortfarande för
lastestet. Då ska vi ha alla skivor.
Ja, tänk om alla. Du vet ju också de stora banden AC/DC. Bara, nej, det får inte hända. Liksom, tänk all musik. Och så nu kan vi inte tänka något annat. Nu så hörde jag igår att eventuellt skulle till och med börsintresseras i USA. Vi kan inte tänka bortom digital musik längre. Och vi får ju aldrig tro att om 50 år kommer då försvinna allt detta, utan då är vi tillbaka. Alltså det är det normala nu. Vårt sätt att jobba med musik är, våra barn, det är också så jäkla kul, alltså våra unga, när man pratar liksom om att det fanns ett slut för mig när jag var ung. Att jag hade 22 LP-skivor eller 200, sen hade man inte mer. Man fick önska sig till julafton, och det var 9 månader innan man hade Wasp, I Wanna Be Somebody.
Precis. Men
det fattar ju inte
de unga. De har inte sett, de vet inte ens vad en Sony Walkman är eller kassettband, videoband.
Men snacka om det var flummigt när Spotify började snacka. Och det var ju inte musikbranschen. De kom ju helt utifrån, från fildelarkultur och grejer, lite halvkriminella. Där kom de och satte en ny standard. Och jag ska säga det, om inte skolan börjar tillsätta flummiga grupper så kommer någon annan göra det. Och det är möjligt att säga att det kommer aldrig hända, men jag säger det, det kan vara andra som är smartare och springa om det här på ett annat sätt. Och vi ser också, hemmasittare ökar, vi kan se det negativt, eller är det också en signal, nej men jag tror det är bättre att vara hemma. Jag vet inte om det är smartast att investera, det kanske finns andra smarta sätt. Och det där ska vi vara nyfikna på.
Och nu alla lyssnar och tittar vet ju var de hörde det först ju.
Ja,
med fler flummiga människor i debatten här, ja, och se vi kan göra det. Vi vet inte, vi får se vad
vissa
som händer.
Vissa politiker gillar inte mig nu, här, känner jag.
Nej, men vi får tycka, lugnt, vi får tycka och tänka vad vi vill. Så
ja,
är det.
Och vi vill inte illa. Alla vill väl.
Precis. Vi vill väl för vår framtid, barnen. Ja. Så är det ju.
Ja.
Lev nu här. Du, Micke, om vi nu ska skapa en superskola.
Mm.
Dina tre tips eller idéer för att liksom verkligen få den här superskolan. Vilka tre förändringar? Om du bara liksom kort betar ner. Har du tanke kring det?
Det är så sjukt svårt.
Jag vet att det är svårt, liksom, men jag vill pressa dig lite. Ja. Jag vill ändå att du ska, liksom, på något sätt vill jag att du ska presentera några, dina tre bästa förslag.
Ja, jag vill, alltså, ett förslag är kanske då att om du säger hur skulle vi få en superskola. Ja, då skulle jag vilja som jag sa, utse någon grupp, alltså testa något annat. Jag tror ibland, det är också svårt, kan vi förändra skolan inifrån eller kommer något annat att behöva komma utifrån? Lite som Spotify eller inte. Ibland har jag drömt om så här, skulle man inte kunna få föräldrar och liksom offra en generation ungar så man får testa ute på någon ö, eller alltså bara testa och se vad som händer. Där man får prova experimentera lite med dem, men jag vet inte. Men jag tror alltså det behövs att våga gå bortom det befintliga. Jag skulle önska att det fanns någon för att skapa något nytt så måste något nytt våga liksom diskuteras. Och då handlar det inte om vi ska betyg i 4:an eller 6:an så här, utan något helt. Någon som vågar jobba med en ny plattform. Det hade varit skitspännande. Det tror jag är ett incitament för en ny skola. En superskola.
Mm.
Om du ska kalla det skola överhuvudtaget. Men skitsamma.
Vad vill du kalla det då?
Vet jag inte. Alltså, för mig handlar det om att möta barn och unga i livet. Det gör jag när jag går till Kaoskompaniet.
Mötesplatsen?
Ah, jag vet inte. Kärt barn har många namn. Och ja. Det där tror jag inte heller. Det var så också. Så här, jag tror inte vi får fastna där. Jag hörde nu till exempel studie- och yrkesvägledare. Man har förslag nu från regeringen att man ska byta namn.
Ja.
Karriärscoach eller karriär. Och då frågade de om de kunde definiera för mig vad karriär är. Men det visste de. Alltså, man måste börja. Det är så lätt med de här namnen. Att vi,
men vi håller oss i skolan. Tills vidare.
Ja, och då skulle jag säga, nej men våga spänn bågen ordentligt. Tänk Spotify. Tänk något annat. Och våga utmana det. Sen tror jag alla får skapa en superskola. Alla lärare, alltså vi vuxna som är i skolan, behöver ha en spegel med oss hela tiden. Och titta och säga, vad håller jag på med? Vad håller jag på med? Varför gör jag på detta viset? Vi behöver bli rumpnissar i Ronja. Liksom hela tiden, varför gör jag på detta viset? Att börja bli medvetna själva om vad vi håller på med. Och ta våra unga signaler på allvar. Det duger inte att bara säga att vi kör på. Eller liksom signalera våra barn att de känner sig stressade. Att det inte är kul. Att de mår dåligt. Om det nu skulle vara så. Nu säger jag inte att alla gör det. Självklart inte. Men om vi ser de tendenserna. Så måste vi ta det på fullast allvar. Och då måste vi vara beredda att rucka på våra system. Och våra komfortzoner. För ungarnas bästa. Det var nog det mest flummiga svar på tre frågor. Men du
har tre, till. Men man får lyssna på det här avsnittet ett par gånger. Så, ja, så det förstår man vad du menar. Nej, men det är tre stycken bra saker att försöka tänka på. Såklart.
Det kommer ordna sig. Ja. Det kommer ordna, alltså, ja,
det löser sig.
Tillit. Ja. Herregud, jag satt och min grabb, han förhörde mig nu, han går i sjuan på geografi. Han tog fram som blindkarta och testade mig. Jag tror jag hade 37% rätt. Och det kan man ju skratta om, men det är alltså, vi får inte tro att hela livet handlar om ett prov. Eller hela livet handlar, för det är så många ungdomar signalerat till mig. De tror att hela livet handlar om gymnasievalet. Och så mår de skitdåligt. Det är inte bra.
Det är ju det vi vill ju inte ha barn som gör dåligt. Och vi som föräldrar vill ju absolut inte det. Och jobbar vi i skolans värld så vill vi inte pressa barnen att må dåligt heller.
Och framförallt vi vuxna också som jobbar. Vi ska må skitbra. Vi ska älska det här. Vi ska inte stressa ihjäl oss eller känna oss otillräckliga. Eller att någon ovanför slås i huvudet och tycker vi är kassa. Eller att vi inte gör vårt jobb. Varenda lärare går till jobbet för att de älskar de här ungarna. Låt dem vara med ungarna. Så att det blir någon liksom... vad ska jag säga, någon panik och vi måste mäta och väga och allting. Jag brukar säga det, är det någon som har sått frön sen gräver man upp alla efter 2 veckor. Bara, hur går det? Vi måste ha tillit till det.
Låt det växa.
Ja.
Det är mycket innan vi avrundar här. Om man har blivit inspirerad av dig och känner att man vill se mer av dig, veta mer om dig. Var kan man hitta dig då någonstans? Mm.
Ja, veta mer om mig, tänker jag att det kanske, alltså vill man ta del av mina tankar och texter och sånt där, så är det ju, ja, det är Instagram och det är Micke Gunnarsson som är där, liksom det namnet. Min Facebook-sida, jag har en publik, Micke Gunnarsson publik-sida heter väl på Facebook, där jag uppdaterar. Och där, både Instagram och Facebook uppdaterar jag varje dag med tips och idéer och tankar och sådär. Och sen har jag min blogg, min hemsida, där jag bloggar lite mer, fast inte varje dag. Sen måste jag få säga, nu med att du ställer den frågan, jag har ju Mickes figurer med. Jag ritar ju figurer, jag har ju ritat över, jag tror det är 430 stycken motiv nu.
Yeah.
Med små figurer som tänker högt om livet, barn, skola och sådär.
De är riktigt intressanta, måste jag säga.
Roliga, de
jag gillar dem.
Så då
googla Micke Gunnarsson. Nu vet ni var ni hittar Micke Gunnarsson på sociala medier. Micke, ja. med det sista där, låt det växa, och med dina tre argument som du vill förändra, så vill jag tacka dig för att du kom hit. Det var ett fantastiskt möte. Få höra dina åsikter och dina tankar kring skolan och familjen och livet liksom i allmänhet.
Mm.
Jag ser fram emot att se föreläsningar med dig. Jag vet inte vad som väntar där.
Nej, det ska bli kul ikväll. Jag taggar.
Så att, tack så hemskt mycket, Micke, för att du kom hit.
Tack
och lycka till i framtiden.
Tack själv. Du med.